Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away and knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. Kenny Rogers gamla klassiker The Gambler är kanske finast i First Aid Kits version, så förlåt om jag tvingar på er min egen betydligt mer amatörmässiga. Men jag tror han var inne på någonting där, Kenny. Det bästa man kan hoppas på är att man ska dö i sömnen. För sömnen, som alla som har haft problem med den vet, kan bli betydligt värre än så.
När en människa har blivit huvudlös så är hon död.
Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner, och sömnen är dödens kusin, som rapparen Nas skaldade. Människan har med sin livslånga kamp mot döden alltid haft svårt att förlika sig med sömnen, som kan verka så liknande, lockande i dess frid, skrämmande i dess vakuum. Det där förhållandet fortsätter ända in i dödsögonblicket. Jag läste ett dokument som det amerikanska sjukhuset Northwestern Medicine tagit fram, en handledning till anhöriga om hur den sista tiden inför den naturliga döden ser ut. Det finns många formuleringar i det dokumentet som får en att haja till. Dess rubrik, Signs and Symptoms of Dying, hintar om den obehagliga insikten att döden är ett tillstånd som kommer med symptom. Att det finns varningstecken, som om det var en förkylning. No one can predict exactly when someone will die. However, as the body prepares for the final stages of life, there are signs that indicate death is near, skriver de. As the body prepares for the final stages of life. Behöver kroppen förbereda sig för ett tillstånd som det annars så ofta verkar så lätt att helt enkelt bara glida över i? I en process så oåterkallerlig som döden, som så effektivt i sig själv sätter stopp för all utveckling i kroppen, någonting som kräver vår beredskap. Vilka är då dessa förberedelser? Ja, och enligt dokumentet så är det att man förlorar intresset för och förmågan att äta och svälja, att man andas långsammare och mer ojämnt, att man drar sig tillbaka och slutar svara på tilltal, eller att man blir förvirrad och orolig. Och så är det naturligtvis att sömnen påverkas. Patients may sleep for longer periods of time. They may have periods when they are awake at night but sleeping during the day. Patients may also not wake up easily, skriver sjukhuset. Sömnen växer till sig i styrka, blir djupare, som om den var förstadiet till döden. Är man Kenny Rogers så hoppas man att de två tillstånden till slut helt sömlöst glider ihop. Känner ni till Robert Scotts misslyckade polarexpedition till Sydpolen 1910? Det var engelsmannens andra och sista försök att nå den ännu obesökta mytomspunna platsen Sydpolen, och den slutade i tragedi när han och fyra andra expeditionsmedlemmar till slut i januari 1912 nådde fram, bara för att upptäcka att norrmannen Roald Amundsen nått dit bara 5 veckor tidigare. På vägen tillbaka hem igen dog först en av männen efter en fallolycka, och en månad senare valde ytterligare en av männen, Lawrence Oates, som visste att hans förfrysningsskador gjorde honom till en belastning för de övriga, att möta döden själv hellre än att förstöra sina kamraters chanser. En kväll reste han sig, stapplade fram till tältets dörr på sina förfrysta fötter och vände sig om till de andra. I am just going outside and maybe some time, sa han. Sen gick han ut i den iskalla snöstormen och syntes aldrig till igen. De var bara tre kvar och de gick så långt de kunde, men tre dagar senare slog de upp sitt tält på vad som skulle bli deras sista lägerplats. Ett fruktansvärt oväder drog in och de fångade sitt tältet. Nio dagar senare hade de ätit upp sin sista proviant och stormen hade ännu inte bedarrat. De tre männen tillbringade sin tid med att skriva avskedsbrev till sina nära och kära där hemma. Den sista anteckningen i Scotts dagbok är daterad den 29 mars 1912. Det skulle dröja 8 månader innan deras kroppar hittades. Den 12 november nådde en eftersökningsexpedition där norrmannen Trygve Gran ingick fram till deras tältplats. Gran skrev också dagbok och han beskriver där sin syn som kuslig, som något han inte kommer glömma så länge han lever. Han svor över det hemska, fula ödet Scotts expedition hade mött. Inuti tältet, som var till hälften snötäckt, låg de tre kvarvarande männen från Sydpolsexpeditionen. Scott låg i mitten, till hälften utanför sin sovsäck. De andra två verkade ha dött i sömnen, noterade Gran, men Scott såg ut att ha kämpat emot i dödsögonblicket. Frosten hade gjort huden gul och genomskinlig och jag har aldrig sett något värre i mitt liv, skrev Gran med chocken ännu ringande i fingrarna. Det var uppenbart vilket av de tre männens öde som Trygve Gran tyckte verkade hemskast. And the best that you can hope for is to die in your sleep. Det finns i sömnen värre saker än att dö. En av dem är om man blir för medveten om sin plats i det märkliga parallella universum som sömnen utgör, på det sätt som lyssnaren Adelina för bara några veckor sedan beskrev i ett mejl till oss. Hon skrev om vad som brukar kallas för lucid dreaming och hennes historia läses av Rakel Josefsson.
Min flickvän och jag har varit tillsammans i 5 år. När vi träffades gick jag sista året på gymnasiet och hon andra. Vi hade några gemensamma vänner, hade kikat på varandra lite i korridorerna. Och på en fest på höstterminen, när vi båda var lite fulla, vågade hon ta första steget och började prata med mig. Efter det gick det ganska snabbt och rätt som det var hade vi varit tillsammans i 5 år och bodde tillsammans i en lägenhet i centrala Örebro. Min flickvän är så smart. Kanske den smartaste personen jag känner. Hon älskar kunskap och lär sig nya saker och inser att det finns så mycket mer att lära. Hon ligger vaken på natten och läser rapporter och artiklar om allt mellan himmel och jord bara för att hon är intresserad av i princip allt. Allting började egentligen i höstas. Vi hade precis varit hemma hos våra gemensamma kompisar och sett filmen Inception. Den har en komplicerad uppbyggnad. Den handlar om drömmar, om några personer som tar sig in i andras huvuden. Sen styr de drömmarna för att genomföra sitt uppdrag att plantera en idé i en annan människas huvud och få offret att tro att det själv fått idén. Denna film planterade en tanke, eller kanske mer av ett intresse, i min flickväns huvud. Drömmar, som vi förut bara pratade om på morgonen när någon hade drömt något märkligt, blev plötsligt något som hon inte kunde sluta tänka på. Som om hon blivit besatt läste hon alla böcker om drömmar och letade upp all forskning hon kunde hitta. Hennes utredning ledde henne till fenomenet lucid dreaming, klardrömmande, och så kallad finger counting. Visste ni att man inte har 10 fingrar i en dröm? I en dröm kan man ha 15 fingrar eller kanske bara 3 på varje hand. Om man börjar göra det till en vana att alltid räkna sina fingrar flera gånger varje timme så kommer denna vana att följa med en in i drömmen. När då drömmaren räknar sina fingrar och inser att det inte är 10 fingrar utan fler eller färre så blir drömmaren medveten om att den faktiskt drömmer. Denna insikt ger drömmaren en klarhet och en möjlighet att själv styra över sina drömmar. Och som ni vet finns det ingenting man inte kan göra i en dröm. Plötsligt har drömmaren ett alternativt liv där personen kan flyga, skapa saker ur tomma intet, växa till en omöjlig längd eller krympa till en myras storlek. När en människa drömmer utan att vara medveten om att det är en dröm kan man inte styra över vad som händer och kanske medföljer då rädsla och förvirring. Men när drömmaren kan styra över drömmen behöver man inte vara rädd. Man kan bestämma hur världen ska se ut och vilka människor som ska få vara med i drömmen. Är något läskigt så förvandlar man det till något annat. All makt ligger hos drömmaren. Min flickvän började räkna sina fingrar. Medan vi satt åt frukost räknade hon. Under jobbet räknade hon. På bussen på vägen hem räknade hon. När maten lagades och när den åts. På kvällen när vi låg i sängen och pratade om dagen räknade hon. Det slutade aldrig. Hon räknade och räknade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paus. 1, 2, 3, 4 och så vidare. Efter 3 veckor fick hon resultat. Hon var lyrisk på morgonen när hon väckte mig. Hon hade drömt under natten, räknat sina fingrar, sett att de var 12 och insett att det var en dröm. Då började skapandet, förvandlingen och förundran. Hon berättade på morgonen om de hus hon hade byggt, hela städer och de djur hon hade skapat. En blandning mellan tigrar och björnar. Hon berättade att hon aldrig hade upplevt något sånt tidigare. Som om allt var möjligt och att det inte fanns något slut för skapandet. Den dagen kunde hon inte vänta på att få gå och lägga sig igen. Hon ville tillbaka, ville räkna sina fingrar och fortsätta drömma. Men den natten drömde hon ingenting. I alla fall inget hon kunde minnas, ingenting hon kunde styra över. Fingerräknandet fortsatte. Nu ännu ivrigare än förut. Det tog bara en vecka tills nästa dröm kom. Hon fortsatte räkna och fortsatte drömma och allt oftare vaknade hon och berättade att hon återigen fått en dröm i full klarhet. Först kom de någon gång i veckan, men sen flera gånger och sen nästan varje natt. I takt med att de klara drömmarna ökade växte hennes intresse för drömmandet och forskningen bakom detta. Hon var helt uppslukad och kunde inte prata om något annat. Jag kan medge att det blev tröttsamt efter ett tag. Hon pratade om det underbara med att kunna styra drömmen och skapa overkliga saker, men jag kunde inte förstå, för jag hade inte upplevt samma saker, samma värld. Jag kunde inte förstå varför hon ville gå och sova tidigt varje kväll och aldrig ville vara uppe och se en film med mig. Många gånger när vi satt och pratade märkte jag att hennes fokus var någon annanstans. Jag kunde se hur läpparna rörde sig lätt medan fingrarna vandrade över varandra i samma mönster som de gjort i flera veckor. Så många gånger jag sa, jag till och med röt, sluta räkna, du lyssnar inte ens på mig. Men hon kunde inte sluta. Hon var helt uppslukad av drömmarna. I januari förändrades något. Hon började bli tystare och berättade inte lika mycket om sina drömmar. Skönt, tänkte jag. Kanske hade hon kommit ur denna fas av total besatthet. Men det var som att hon inte bara slutade prata om drömmarna, utan att hon slutade prata om nästan allt. När jag frågade henne något fick jag korta, vaga svar. Och ofta när vi skulle ta beslut om måltider och filmer att se var hon väldigt obrydd. Hon som förut aldrig kunde sluta prata, som hade åsikter om allt möjligt. Men människor har bättre och sämre perioder. Min flickvän hade för ett par år sedan gått igenom en period av svår depression efter att hennes äldre bror hastigt gått bort i en bilolycka. Vi pratade aldrig så mycket om det. Det verkade mest bara göra henne mer ledsen. Så när hon nu började bli tyst igen vågade jag inte fråga så mycket utan försökte ge henne utrymme och egen tid. En dag när jag kom hem efter jobbet upptäckte jag blod i köket. En skärbräda låg i diskon tillsammans med en kniv och mycket blod. Jag började ropa efter henne på direkten. Jag följde droppar av blod som ledde mig från köket till badrummet. Öppnade försiktigt dörren och där stod hon med en blodig handduk runt ena handen. Jag började skälla på henne i ett utslag av panik. Men vad i helvete har du gjort? Vad har hänt? Och hon förklarade lugnande att hon bara hade skurit sig i fingret när hon skulle skära en tomat. Det är en skråma. Det blev mycket blod bara. Det gör inte ens ont. Jag försökte övertala henne att vi skulle åka till akuten, men hon sa att det bara var ett litet sår och att ett plåster skulle duga. Det blev inte att åka till akuten. Jag fick inte ens se såret, för hon sa att det bara skulle göra mig stressad. Hon plåstrade om sig själv och jag tog moppen och gick till köket för att städa undan. Redan här tänker man ju att jag skulle ha märkt något, kanske ifrågasatt något eller i alla fall börjat bli orolig. Men jag förstod ingenting. På kvällen när vi låg i sängen såg jag en glimt av såret under plåstret som hade glidit av lite grann. På pekfingret, strax under leden, ett stort sår, fortfarande helt öppet. Var det nästan genom halva fingret? Nej, det kunde ju inte stämma. Då hade det gjort jätteont och då skulle hon ju ha sagt till. Jag måste ha sett i syne. Plåstret gled på plats och täckte återigen såret. Jag vände mig och somnade om. En vecka efter det fick jag ett samtal. Min flickvän hade börjat bete sig konstigt på jobbet. Hon satt vid sitt skrivbord på kontoret som var halvfullt då det var runt lunchtid. Plötsligt hade hon bara börjat skrika. Ett öronbedövande skrik. Hennes kollegor hade försökt få kontakt med henne, men det hade varit lönlöst. De hade ringt akuten och en ambulans hade kommit och plockat upp henne. Hon var nu nedsövd och låg på sjukhuset. Jag la på och skyndade mig ut till bilen. När jag kom till sjukhuset låg hon nedsövd och iförd sjukhuskläder. Plåstret var borta och istället satt 4 stora stygn på hennes finger. En läkare kom in och frågade om jag visste hur hon fått såret på fingret och jag berättade allt jag visste. Han förklarade att om hon hade väntat någon dag längre på att komma in hade fingret inte gått att rädda. Nu hade de satt in penicillin för infektionen och sövt henne för smärtan. Han kunde inte tro mig när jag sa att hon hade gått runt med bara ett plåster på såret i en hel vecka. Kniven hade gått rakt in i benet och gjort en stor spricka. Fingret var nästan helt av. Ett par timmar senare när hon vaknade var hon väldigt förvirrad, ja, rent av arg. Varför är jag här? Vad har ni gjort med mitt finger? Låt mig gå. Jag vill gå. Låt mig gå. Jag kände inte igen kvinnan som satt i sängen. Arg i blicken och frustrerad på allt och alla. Jag försökte prata med henne men fick ingen kontakt. Hon fortsatte säga att hon ville gå därifrån, att hon ville bort. Läkaren försökte närma sig henne för att undersöka hennes mående, men då började hon återigen skrika och denna gång fäktades hon med armarna. Hon slog till läkaren hårt och drog ner en ställning med dropp. Hela rummet var kaos. En sjuksköterska tog tag i mig och bad mig följa med ut i rummet. Det sista jag såg var att de höll fast henne i sängen och återigen sövde ner henne. I en vecka låg hon i samma säng på sjukhuset. De kunde inte hitta något fel eller någon förklaring till hennes märkliga beteende. Eftersom det inte fanns några fysiska förklaringar till hennes beteende flyttades hon efter en vecka till psykavdelningen på sjukhuset. Hon placerades i en säng med såna där spännen för händer och fötter så de kunde väcka henne utan att hon skulle vara en fara för vare sig personal eller sig själv. Jag var där hela första veckan trots att hon var sövd nästan hela tiden. Jag var även där när hon flyttades till psykavdelningen och när de skulle väcka henne. Jag åkte hem för att duscha och byta kläder någon gång men var annars på sjukhuset hela dagarna och hela nätterna. Jag minns inte om jag sov något. Antagligen gjorde jag ju det, men dagarna och nätterna flöt ihop och helgen med vardagen. Jag försökte prata med henne, men hon bara skrek och ryckte. Jag var helt förstörd. Ena dagen hade jag levt ett underbart liv med min själsfrände. Jag hade köpt en ring och bestämt mig för att fria till henne. Men nu hade hela livet vänts upp och ner. Jag hade förlorat allt hopp. Men så kom den dagen när hon inte skrek. Plötsligt var det bara som att hon var tillbaka. Jag kom in till hennes rum där jag hade suttit så många timmar och hon tittade på mig. Åh, vad bra att du är här. Jag har saknat dig, sa hon. Det var det första jag hade hört henne säga på 3 veckor. De första riktiga orden. Lite förvirrad började jag prata med henne och fråga hur hon mådde och om hon visste vad som hade hänt. Hon förklarade att personalen hade varit väldigt vänlig och förklarat allt om vad som hade hänt och varför hon var där. Hon bad om ursäkt för sitt oacceptabla beteende men sa att hon var bättre nu och att det kändes bra igen. Jag var glad att ha henne tillbaka, men hon fick ligga kvar på sjukhuset. De vågade inte släppa henne. Jag besökte henne fortfarande varje dag. Vi pratade och såg på film och det kändes som att allt faktiskt skulle bli som vanligt igen. Från början var hon väldigt lugn och förstående mot personalen, men efter ett tag började hon fråga om de inte kunde spänna loss hennes armar och fötter. Hon var ju bra nu och behövde inte sitta fast längre. Hon var ingen fara för sig själv och alla andra. Men de sa nej, inte än, och att hon måste vänta. Hon frågade oftare och oftare och blev mer och mer arg när de nekade henne. Hon frågade mig också. Kan du inte bara spänna loss dem lite snabbt? De gör ont och jag känner mig så stel. Jag förklarade att jag inte hade tillåtelse och läkarna hade nog rätt. Hon sa ingenting men jag märkte hur hon blev arg på mig. Jag vill bara räkna mina fingrar, sa hon. Men jag kunde inte. Jag fick inte. Tiden gick och dagar blev till veckor. De ville fortfarande inte släppa henne. Jag förstod inte riktigt varför. Hon verkade ju frisk nu. Läkarna sa att hon fortfarande skrek och försökte skada sig själv, men jag såg aldrig något när jag var där. Så kom mars. Värmen började så smått återvända och snön började smälta. Jag hade beslutat mig att jag skulle fria till henne, oavsett om hon var hemma eller fast på sjukhuset. Jag ville förklara för henne att jag älskade henne och att vi kunde ta oss igenom vad som helst efter detta. Jag tog på mig min finaste klänning innan jag åkte till sjukhuset den dagen. Ringen hade jag i en liten ask i fickan. När jag kom till sjukhuset var allt som vanligt. Jag frågade läkarna hur natten hade varit och gick sen in till min flickvän för att kolla hur hon mådde. Efter att vi pratat i säkert en timme tog jag mod till mig. Jag ställde mig upp, gick fram till hennes säng och spände lös hennes armar. Efter det föll jag ner på knä och lyfte upp asken med ringen. Hon svarade ja och vi båda kramades, grät och kysstes. Ringen satte jag på hennes finger och stunden var helt perfekt. Just då spelade det ingen roll att vi var fast på ett sjukhus eller att hon hade sjukhuskläder på sig. Vi var förlovade och vi var förälskade. Jag stannade någon timme till innan jag var tvungen att be mig hem. Jag skulle få besök av några vänner. Kvällen var trevlig, maten var god och min flickvän, min fästmö, var väldigt saknad. Men jag berättade för alla att hon var frisk och mådde bättre och att hon nog skulle få komma hem snart. Strax efter 22 fick jag samtalet. Sjukhuset ringde och frågade om jag kunde komma in. Jag blev orolig och sa snabbt hej då till mina vänner och körde raka vägen till sjukhuset. När jag kom hem igen var jag fortfarande i chocktillstånd. Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag visste inte vad jag skulle tänka. Kunde jag tänka? Kunde jag förstå vad som hade hänt? Läkarens ord ekade i mitt huvud. Jag gick fram till köksbordet där min flickväns dator stod. Den hade stått oanvänd sedan hon åkte till sjukhuset. Den hade nästan börjat samla damm. Jag öppnade den. På första försöket lyckades jag lista ut hennes lösenord. Vi kände varandra så väl. Datorn var full av mappar med olika projekt och artiklar. Men den var organiserad och allting låg i bokstavsordning, så jag kunde lätt hitta mappen vid namn Lucid Dreaming. Mappen var full med rapporter, artiklar, forskning från andra och länkar till olika hemsidor. Jag hittade även ett dokument med titeln Loggbok. Jag öppnade. Det var ett långt dokument. Hon hade dokumenterat allt. Från att hon började räkna på fingrarna tills första drömmen kom. Hon hade beskrivit varje dröm i detalj och berättat om allt hon hade skapat och sett. Alla drömmar hon hade berättat för mig när jag inte orkade lyssna. Och alla de drömmar hon inte berättade för att hon förstod att jag inte lyssnade. Det var mer drömmar än jag någonsin kunnat förstå. Ibland flera varje natt. Jag bläddrade fram ett par månader till januari när hon började bli så där, ja, märklig. Där hittade jag en dröm som var beskriven på ett annat sätt. Inte kallt och sakligt som de andra, utan känslosamt. Den handlade om hennes bror. Hon hade testat att skapa honom i drömmen, att väcka honom till liv igen, innan bilolyckan. Efter den drömmen handlade inte drömmarna om något annat än honom. Hon skapade honom natt efter natt och de skapade ett liv tillsammans som syskon. Hon gjorde dem unga igen och flyttade hem till deras barndomshem. De lekte och växte upp igen. Anteckningarna började handla mer och mer om hur mycket hon saknade honom. Om hur hon inte hade hanterat hans bortgång. Hon skrev att hon bara ville sova hela tiden för att få se honom och för att få komma tillbaka till den världen där allting var bra. Jag läste vidare i säkert flera timmar. Om hennes drömmar, hennes sorg och hennes rädsla för att aldrig kunna släppa honom. Så kom jag fram till det datumet när jag hade hittat henne med såret på fingret. Där stod det inte mycket. Bara några få meningar. Jag räknade fingrarna nyss. De är 10 stycken. Det betyder att jag inte kan träffa honom. Tänk om jag bara hade 9 fingrar. Då skulle det vara bättre. Tänk om jag bara hade 9 fingrar. Läkarens ord ringde i mina öron. De hade hittat henne död i sängen. Läkarna hade inte förstått hur hon hade fått loss händerna. Men hon hade fått loss händerna och med sina egna tänder hade hon bitit av 3 fingrar vid knogarna. Hon hade förblött medan hon försökte bita av det fjärde. Det fanns en tanke jag inte kunde släppa, men som jag inte ens vågade fullfölja. När alla fingrar är likadana är de svåra att räkna. Men så fort någonting på något av fingrarna sticker ut är det lättare. Min flickvän hade alltid burit en ring på högra handen än hon hade fått av sin bror. Där hade hon alltid kunnat räkna fingrarna utan att behöva se dem. På vänstra handens fingrar hade hon dock inte haft någon ring och inte kunnat räkna fingrarna där. Hon kunde inte vara säker på hur många de var. Då kunde hon inte veta om hon drömde eller inte. Tills jag satte förlovningsringen på hennes vänstra ringfinger.
Ni har hört Lucid Dreaming, skriven av lyssnaren Adelina och uppläst av Rakel Josefsson. Än värre än att sova, det är väl ändå att inte kunna sova. Den som drabbas av sömnlöshetens obönhörliga våld är beredd att göra vad som helst för att slippa den. Desperationen kan bli outhärdligt ful. Det får vi veta i lyssnaren Evas berättelse, passande döpt till Sömnsvårigheter, som läses av Eva Dotsi.
I perioder har jag svårt att sova. Det har varit så ända sedan tonåren. Oftast har det inte varit mer dramatiskt än att jag har varit lite extra trött på dagarna och frustrerad på nätterna under några veckors tid. Jag kan heller inte påstå att problemen har eskalerat genom åren. Jag har bara accepterat att det här är något som drabbar mig med jämna mellanrum. Med anledning av det var jag inte särskilt orolig när jag för några veckor sedan insåg att jag återigen var på väg in i en period med sömnsvårigheter. Jag vidtog alla de åtgärder som jag brukar. Jag slutade dricka kaffe efter 1 på dagen. Jag begränsade min skärmtid på kvällarna. Och 1 timme före läggdags gjorde jag lugn yoga och drack en kopp varm mjölk. Jag städade lite extra i sovrummet och snyggade till sängen med nya kuddar och filtar för att den skulle se så inbjudande ut som möjligt. Jag flyttade ut mobilen från sovrummet och laddade den i hallen på natten. Trots det kom jag aldrig till ro på kvällarna. Eftersom jag är rutinerad som sömnlös så låg jag inte och vred mig utan klev upp när jag inte somnat inom 90 minuter. Jag läste böcker och tidningar i dämpad belysning utan att stressa upp mig. Efter en stund försökte jag igen. Till en början somnade jag oftast på andra försöket. Jag levde på så här. Jobbade och skötte hushållet och mitt sociala liv. Även om jag såklart blev allt tröttare. Och efter några veckor kunde jag inte längre somna på andra försöket. Vid det här laget började jag få lite svårt att sköta mitt jobb. Jag är projektledare på ett teknikföretag och håller vanligtvis många bollar i luften. Men efter några veckor med sömnproblem började jag känna mig slö i tanken. Jag tappade bollar och märkte hur mitt arbetsminne gradvis blev sämre. På kvällarna var jag för trött och ofokuserad för att orka läsa. Ibland svede bakom ögonlocken och ändå kom aldrig sömnen. Jag blev allt mer frustrerad och började ta långa promenader på kvällarna. Jag tänkte att fysisk trötthet skulle hjälpa. Jag gick och gick. När jag blev för trött för att läsa på nätterna började jag promenera även då. Kilometer efter kilometer på tomma gator. Jag och min sambo bor i en stor lägenhet utanför centrum och jag styrde alltid stegen in mot staden. Gick förbi nedsläckta livsmedelsbutiker och bagerier. Sneglade upp mot alla lägenheter som låg tysta, mörka och stilla. Lägenheter där människor kunde sova. Min sambo hade jobbat utomlands i 3 månader och skulle vara borta 3 månader till. Jag saknade honom och längtade tills att han skulle komma hem och allt skulle vara som vanligt igen. Jag kom nu att tänka på de piller han köpt under sin förra sväng utomlands. Vid tillfälliga sömnbesvär stod det på burken. Fast på arabiska, tror jag. Jag bestämde mig för att prova. Tabletterna hjälpte inte. Antagligen innehöll de bara stärkelse. Efter 6 veckor var jag nära gränsen för total utmattning. Men jag vägrade ge vika för mina sömnproblem och fortsatte leva så normalt jag kunde. Men man måste sova. Vid det här laget var jag glömsk, irriterad, arg. Jag fräste åt folk i min omgivning. Jag skickade ilskna mejl på jobbet där vartenda ord var felstavat. Jag vågade knappt köra bil eftersom min reaktionsförmåga var så nedsatt. Jag glömde fylla på mat och vatten åt katten. En fredagskväll låg jag med min telefon i sängen och googlade. Jag orkade inte bry mig om det skärmförbud jag själv satt upp. Det hjälpte ju uppenbarligen inte. Jag sökte desperat efter nya tips och saker att prova för att få sova. Jag kunde redan allt som stod på seriösa sidor och läkarforum utan till. Till och med Flashback, Familjeliv och andra mindre källkritiska forum hade jag skannat efter råd. Den här kvällen hittade jag en sajt som jag inte kommer att skriva ut namnet på, för jag vill inte att någon av er ska prova det här. Vid det här laget hade jag blivit så pass desperat att jag var beredd att prova vad som helst. Nu hade jag hamnat i en tråd som avhandlade mörk magi. Folk i tråden pratade om en ritual som påstods vara väldigt potent. Dock hade ingen i tråden testat eftersom ritualen också var förknippad med viss fara. Jag blev nyfiken. Jag är som sagt tekniskt och rationellt lagd och avfärdar allt magiskt som trams. Ändå ville jag hitta det magiska receptet på sömn, svart konst eller ej. Det var inte lätt. Jag fick klicka runt via en mängd skumma länkar en bra stund innan jag hittade vad jag sökte. Jag har här ändrat vissa detaljer och kastat om stegen lite för att ni inte ska få för er att prova. Men ungefär så här går ritualen till. Sätt dig på golvet med benen i kors. Tänd 4 stearinljus och placera dem så att de utgör hörnen i en kvadrat. Sidorna på kvadraten ska vara lika långa som din vänsterhand, från långfingerspets till handlov. Läs en mening på latin, högt. Meningen som angetts var ganska enkel och lät nästan barnslig, men jag vill som sagt inte skriva ut den. Efter att du uttalat sista ordet måste du vara helt tyst till slutet av ritualen. Släck ljusen i motsatt ordning som du tände dem. Blås inte, utan nyp av lågan med vänsterhandens tumme och pekfinger. Det är nu ritualen blir obehaglig. Sista steget är det längsta och svåraste. Res dig och leta rätt på en levande varelse. Fortfarande under total tystnad måste du nu tillfoga varelsen fysisk smärta. När du gjort din skada läser du den latinska meningen högt igen. Klart. Jag läste instruktionerna om och om igen. Vad hade jag att förlora? Jag höll på att bli galen. Jag grät varje dag på jobbet och kunde inte känna några andra känslor än vrede, saknad och förtvivlan. Allt jag kunde tänka på var att få sova, och ändå gick det bara inte. Alltså bestämde jag mig för att prova. Något måste jag ju ändå fördriva de nattliga timmarna med. Så jag klev ur sängen, plockade fram rekvisitan och satte mig på vardagsrumsgolvet. Jag orkade inte ens känna mig galen. Jag följde stegen noggrant, tände ljus, placerade ut dem, mässade på latin, nöp ut ljusen och reste mig. Jag greppade kökssaxen som jag lagt fram och vågade knappt andas av rädsla för att bryta tystnaden. Jag smög fram till min sambos akvarium. Långsamt förde jag ner saxen under vattnet och siktade in mig på den minsta och fulaste fisken jag kunde hitta. Jag måttade in så att jag skulle klippa av en bit av stjärtfenan med ett enda knips. Jag tvekade. Rädslan och desperationen fick hjärtat att bulta, så jag knep ihop ögonen och klippte till med saxen. Snipp! När jag öppnade ögonen igen såg jag en bit av stjärtfenan virvla omkring, medan den lilla fisken simmade iväg så fort den kunde. Ett ögonblick stod jag helt förstenad av skam och skuld, men sen fann jag mig och mässade den latinska meningen igen. Jag stod kvar med saxen ner i vattnet några ögonblick. Herregud, vad höll jag egentligen på med? Jag måste vara knäpp. Hur hade jag kunnat tro att det här skulle hjälpa? Generad drog jag upp saxen och styrde stegen mot köket för att torka av och lägga ifrån mig saxen igen. Men innan jag ens hann fram till diskbänken kände jag det. Sömnen. Ögonen grusades och ögonlocken tycktes väga bly. Sömnen. Den underbara, efterlängtade sömnen kom krypande i lämmarna och tog över min kropp. Så jag skyndade mig till sängen och drog täcket över mig. Den ljuvliga, varma känslan spred sig snabbt. Mitt huvud blev lätt och tankarna ännu lättare. De flöt iväg genom rummet och inom några sekunder sov jag djupt. När jag vaknade var jag förvirrad och visste inte riktigt vad som hänt. Det var som att jag långsamt landade och tog plats i min egen kropp igen. Ögonlocken hade klibbat ihop, och när jag väl fick upp dem sökte jag med blicken efter klockan. 14.03. Jag låg helt stilla och försökte förstå. Jag hade sovit hela natten och större delen av lördagen helt utan avbrott. Långsamt provade jag att sträcka på kroppen. Den kändes mjuk och utvilad. Jag klev upp och hade den bästa dagen på länge. Jag pressade apelsiner för hand och drack den sötsyrliga juicen till frukost. Jag gick till gymmet och tog ut mig rejält, och på kvällen gick jag ut och åt middag med några vänner. De kände knappt igen mig. De sa att jag plötsligt såg flera år yngre ut. Dessutom hade jag roligt. Jag gapskrattade högt och äkta flera gånger under middagen, vilket ingen hört mig göra på flera månader. Jag kände mig på nytt född. Det var först när jag hade kommit hem den kvällen, när jag tvättat av mig sminket och sjunkit ner i soffan, som jag tog mig tid att fundera på vad jag varit med om. Var det bara en slump att jag sovit så gott? Kanske hade jag bara somnat av ren utmattning till slut. Tankarna snurrade. Hur hade jag kunnat skada den stackars lilla fisken? Den logiska förklaringen måste ju helt enkelt vara att jag varit bortom mig, utom mig, halvgalen av utmattning, och att den obehagliga ritualen hade haft någon sorts placeboeffekt på mig. Resten av helgen och hela den kommande arbetsveckan försökte jag sova utan att tänka mer på ritualen. Men jag sov överhuvudtaget ingenting. När det blev fredag igen var jag tröttare än någonsin. Svart under ögonen och genomskinligt blek i resten av ansiktet. Jag var desperat. Jag behövde verkligen uppleva den där fantastiska känslan av ostörd sömn igen. Så fort jag ätit middag framför tvn plockade jag fram de fyra ljusen och saxen igen. Jag utförde ritualen på exakt samma sätt, fast jag gav mig på en annan fisk. Klippte av några millimeter av dess stjärtfena och sen somnade jag tungt. Den här gången vaknade jag efter bara 3 timmar och var inte alls så utvilad som jag hade hoppats. Klockan var inte ens midnatt. Trots att jag inombords nog redan visste svaret så tog jag upp mobilen och sökte upp det okulta forumet igen. Precis som jag redan hade anat så beskrev de andra samma sak. Effekten avtog om man inte stegrade. Antingen behövdes grövre våld eller en känsligare varelse. Jag började må illa. Ändå kunde jag inte låta bli. Jag klev upp och satte igång. Den här gången hade jag förberett mig med en liten fisk i en kaffemugg. När det blev dags spetsade jag den med en gaffel och vred om medan den sprattlade länge. Efteråt sov jag lugnt i 9 timmar. I det här laget hade jag förstått hur det fungerade. Jag var hela tiden tvungen att trappa upp våldet för att få samma effekt. Jag förstod att det inte var hållbart. Jag var en alldeles för stor djurvän. Jag mådde tillräckligt dåligt över vad jag gjort med de stackars fiskarna. Jag kunde inte föreställa mig hur det skulle kännas att ge sig på större djur. Kanske börja med små gnagare som hamstrar och fåglar. Men sakta tvingas gå på allt större och klokare djur som katter och hundar. Nej, detta måste få ett slut. Jag slutade. Efter 2 veckor var jag helt förstörd av sömnbrist igen. Jag kände mig halvdöd, zombielik, galen. Jag var tvungen att få sova. Nu hade det blivit allt senare på hösten. Det blev kallare och mörkret smög sig på redan vid 7-tiden på kvällen. Men det var som att en kyla hade spritt sig även inuti min kropp. Jag hade slutat bry mig om vad andra kände. Jag kunde titta på hemska saker i filmer och på tv, men kände absolut ingenting. Jag hade blivit immun mot lidande. Kanske var det därför beslutet att jag skulle ge mig på människor kändes så lätt. Jag hade inte gjort några större förberedelser. Jag visste ju att den första gången skulle jag komma undan med relativt lite våld. På något sjukt sätt kände jag mig upprymd. Jag gillade känslan av makt när jag klädde mig i bekväma svarta kläder och virade en mörk halsduk över näsa och mun. Jag drog ner en keps över pannan så mycket det gick utan att jag skymde för mycket av synfältet. Väl utanför dörren började jag leta efter en bra sten. Jag ville att den skulle vara lagom tung och trubbig. Jag hittade en i buskaget vid cykelstället och gömde mig där. Hela tiden skannade jag av min omgivning, men det var en kall kväll med regn och snålblåst. Folk var inte ute och promenerade i onödan. Och de som var ute gick med böjda nackar och tycktes inte lägga märke till mig. Jag satte mig på huk i mörkret bakom häcken och väntade, spanade efter någon som såg osympatisk ut. Efter bara några minuter hittade jag ett lämpligt offer. En man som jag tyckte hade en onödigt kaxig stil kom gående längs cykelbanan på andra sidan häcken. Han vaggade självsäkert när han gick och hade ett självbelåtet uttryck i ansiktet. Jag kände en stark lust att skada honom. Det var inte längre ett nödvändigt ont, utan någonting jag längtade efter. Jag hade tänkt låta honom passera och kasta stenen i ryggen på honom, men en väldig vrede övermannade mig. Jag kunde inte hålla mig. I affekt hoppade jag fram från mitt gömställe och kastade stenen med väldig kraft rakt i hans ansikte. Jag vrålade och plöjde genom häcken för att få tag i honom. Jag var inte klar. Killen stod framåtlutad med händerna för ansiktet, så jag kastade mig över honom och vräkte omkull honom. Jag satte ena knät mot hans bröst och fick tag på stenen igen. Jag höll den med båda händerna och slog den mot hans tinning flera gånger tills han blev stilla. Nu var det som att jag plötsligt fick tillbaka kontrollen över mig själv. Jag kom snabbt på fötter och såg mig omkring, och sen satte jag av så snabbt benen bar. Jag sprang i riktning från höghuset där jag bodde, ifall någon hade observerat mig, och sen sprang jag tillbaka hem i en vid båge. Det kändes som att jag hade kunnat springa hur långt som helst. Jag var en ostoppbar maskin. En mördarmaskin. Väl uppe i lägenheten tog jag en snabb dusch och störtade i säng. Sömnen var fantastisk. Det mest underbara jag någonsin upplevt. Jag räknade ut att den måste ha varat i 20 timmar. Efter att jag stigit upp tittade jag ut genom fönstret som vette mot cykelbanan där jag varit kvällen innan. Egentligen förstod jag när jag såg polisavspärrningarna, men jag gick ändå in på SVT:s nyhetssida och fick det bekräftat. Jag hade slagit ihjäl mannen. Där och då förstod jag. Det är över. Det som hittills varit mitt liv är över. Jag kan inte fortsätta med våldet, och jag kan inte leva utan att sova. Jag har förberett mig för att lämna över mig själv till polisen nu. Jag har skrivit ett brev till mina föräldrar och ett till min sambo. Jag har matat katten. Jag har lagt fram kläder och skrivit ner alla koder och lösenord som kan komma att behövas för att städa upp efter mig när jag sitter inne. Men innan jag möter min nya verklighet, den skrämmande tillvaro som kommer att vara min under resten av livet, innan dess ska jag unna mig en sista natts god sömn.
Ni hörde lyssnaren Evas berättelse Sömnsvårigheter, som lästes av Eva Dotsi. Vi har kommit fram till avsnittets sista berättelse, och där ska vi ge oss in i tassemarkerna mellan död och sömn i en berättelse som utspelar sig på dess hemmaplan, mitt i natthimlen. Ni ska få höra historien Jag flög med en död man, skriven av Reddit-användaren Dice in Darkness och uppläst av Ludvig Josefsson.
Mannen i stol 43A dog halvvägs över Atlanten. Jag satt långt fram i planet, precis bakom första klass, och såg inte när uppståndelsen bröt ut. Men jag hörde någon flämta och dra efter andan, först högljutt och panikslaget, sen allt tystare. En flygvärdinna tog till orda i högtalarsystemet och frågade ifall det fanns några läkare ombord som kunde hjälpa till. Jag antar att det inte fanns någon. Efter ett par minuter övergick mannens flämtanden till en sorts gurglanden, och sen blev han tyst och så var det över. Han hade hetat Molyneux, gammal men inte urgammal, och dödsorsaken hade antagligen varit en hjärtattack, en stroke, en reaktion på en medicin eller Guds vilja, beroende på vems tredje, fjärde och femte handsuppgifter man lyssnade på och vad som hade hunnit hända med dem sedan de lämnade rad 43, där flygvärdinnorna helt enkelt spände fast honom med säkerhetsbältet i hans fönsterstol och skylde hans ansikte med en av flygbolagets filtar. Piloten hördes i högtalarna. Han sa att flygplanet skulle vända om igen och återvända till New York på grund av ett tragiskt akut sjukdomsfall hos en passagerare. Kära passagerare, vi söker en frivillig som kan tänka sig byta plats med en passagerare på rad 43, fortsatte han. Flygplanet är helt fullbokat och den som sitter där nu vill inte sitta kvar. Det är ett säte mot mittgången och vi har bara ett par timmar kvar tills vi når land. Jag förstod varför den döde mannens granne inte ville sitta kvar. Men jag vet inte riktigt varför jag ställde upp. Kanske en effekt av kombinationen utmattning, nyfikenhet och dåligt samvete. Min semester var ändå inställd tills vidare, tänkte jag. Så varför inte sätta sig i flygplanets mest intressanta stol? En flygvärdinna tackade mig underdånigast och lite för länge, så även den till synes rätt chockade och illamående tonåringen som tog min plats. Jag tog mitt handbagage och traskade ner för mittgången till flygplanets allra sista rad. Min enda tidigare praktiska erfarenhet av döda kroppar var begravningen av min farmor då jag varit liten och hon hade legat i en öppen kista. Men jag hade å andra sidan aldrig haft så svårt inför döden som i det. Med det sagt undrade jag över hur smart jag hade varit så snart jag såg min nya stolsgranne. Gubben Molyneux, måtte han vila i frid, satt upprätt mellan mig och flygplansfönstret med bältet runt livet och en blå flisfilt över huvudet och överkroppen. Filten täckte inte hans händer som vilade på knäna över bältet, så placerade av flygvärdinnan i någon sorts taffligt försök att visa respekt, antog jag. Molyneux bleka fingrar var förvridna som klor och avslöjade med vilka pinor han hade dött. Jag kunde inte se fingrarna utan att ofrivilligt fundera på hur hans ansiktsuttryck kunde se ut. Jag funderade på att be om en till filt för att täcka även hans händer, men flygpersonalen var upptagen med att lugna de andra passagerarna och förbereda inför vår U-sväng över Atlanten. Jag försökte glömma min situation, blundade och somnade. Jag vaknade timmar eller minuter senare, jag vet inte vilket, av turbulensen. Lamporna i kabinen var släckta och de flesta passagerarna verkade sova. Jag tittade ut genom fönstret och försökte låta bli att få syn på Molyneux och såg bara nattens obrutna mörker. Jag föreställde mig havet under oss, svart och kallt. Tanken gjorde mig illa till mod så jag sträckte mig fram över den blickstilla kroppen bredvid mig för att stänga fönsterluckan. Mitt i rörelsen stannade jag upp. Hade inte fönsterluckan redan varit stängd när jag satte mig i stolen? Ett ögonblick gick när jag stelnade till i tanken och då insåg jag att någonting annat med scenen var förändrat. Det tog en sekund för mig att inse vad det var. Molyneux händer låg fortfarande kvar orörliga på knäna. Bältet var fortfarande på och filten täckte hans huvud och överkropp. Men filten såg skrynklig ut, som om han hade rört på sig under den. Mycket långsamt. Lika väl medveten om att det var vansinnigt som att jag inte kunde låta bli att göra den då, lyfte jag på filten i ena hörnet. Jag såg hans skjorta som flygvärdinnorna knäppt upp i ett försök att rädda honom. Under skymtade jag hans bröstkorg, hans blågråa hud och de vita hårstråna som växte på den. Jag lyfte filten ännu mer. Skjortans krage var fläckad av torkat blod. Jag mindes ljuden jag hade hört när det lät som om han kvävdes. Till slut drog jag upp hela filten och kvävde ett skrik. Molinos huvud var vänt från mig, precis som om han hade vänt sig för att titta ut genom fönstret. Jag såg hans ansikte reflekteras i det mörka plexiglaset. Det var tvivelsutan en död människas ansikte. Blekt, utdraget, munnen öppen med löst hängande underkäke. Det fanns inget liv i honom. Utom i hans ögon, som rörde sig. Jag stirrade i fönsterglasets reflektion i flera sekunder och jag är säker på vad jag såg. Mitt i hans dödsmask rörde sig pupillerna fram och tillbaka som om de följde någonting som rörde sig ut i natthimlen. Vad håller du på med? Sa en röst bredvid mig. Jag vände mig om och såg kvinnan på andra sidan mittgången stirra på mig i äckel och skräck. Täck över honom igen. Ge honom frid. Jag tror han rör på sig, stammade jag. Hans ögon. Jag tror han kanske inte alls är... Jag kunde aldrig avsluta meningen. Det lät för vansinnigt när jag sa det högt. Men jag behövde inte heller göra det. Det ögonblicket föll plötsligt min mage fritt tillsammans med allt annat i flygplanet. Kaffekoppar och handväskor och mobiltelefoner slog i taket. En man långt fram i kabinen hängde för ett ögonblick fritt över sitt säte. Jag hörde flygvärdinneknappen plinga till på stol efter stol då folk vaknade i panik och förvirring. Kära passagerare, var snälla och sätt er på era platser. Spänn säkerhetsbältet och lägg handbagaget under stolen framför er, sa piloten i högtalarna med en smula skakig röst. Vädret här är fint och inga andra flighter har rapporterat någon turbulens, så jag vet inte riktigt var det där var, men vi ska nog snart ha tagit oss igenom det. Medan han pratade kände jag de milda skakningarna som hade pågått ända sedan jag vaknade förvärras. Kvinnan på andra sidan mittgången började dra i sitt säkerhetsbälte och hade helt uppenbart glömt bort både mig och Molino. Jag tvingade mig att titta på honom igen. Stöten måste ha fått honom att falla framåt från midjan och uppåt och hans huvud lutade nu mot stolen framför honom. Men det var fortfarande vänt mot fönstret, nu i en sån halsbrytande vinkel att jag var orolig att han brutit nacken. Jag tittade på hans händer igen och hudens bleka färg. Tre flygvärdinnor och ett dussin passagerare hade sett denna man dö och jag hade inga rationella skäl att tro att de tagit fel. Ändå såg jag fortfarande i fönstrets reflektion hur hans ögon rörde sig från vänster till höger, från vänster till höger. Jag hade hört om märkliga reflexer i kroppen som kan pågå efter döden. Lämmar sprätter till, halshuggna kycklingar som springer runt, nerver som uträttar de sista kvarglömda ärendena från hjärnan. Men ögonen, det hade jag aldrig hört talas om. Jag tvingade mig att se bortom reflektionen av honom, ut på himlen. Det var fortfarande mörkt, utan vare sig måne eller moln, men atmosfären tycktes ha antagit en märklig färg, djupt mörkgrön, som ärtsoppa. Jag tyckte mig se vaga former virvla runt i dunklet, fast det lika gärna kunde vara en hägring. Jag ryckte tillbaka. Det fanns ingenstans jag hellre ville slippa vara än här. Men ingen kunde hjälpa mig med den saken, för oredan i kabinen började nu anta kaotiska proportioner. Flygvärdinnor rusade snubblande och stapplande av och an och tog hand om folks utspillda drycker och skråmor. Hela flygplanet skakade som i en tunna i en fors. En serie stötar fick Molinos överkropp att svänga av och an som en nickedocka. Han slängdes tillbaka i sätet, sen mot mig. En fruktansvärd känsla som jag aldrig kommer glömma. Och sen tillbaka så att hans ansikte slog in i fönstret med en smäll. Och där blev han hängande. Det räckte för mig. Jag öppnade mitt säkerhetsbälte hoppade upp ur stolen och svängde in på toaletten bakom mitt säte. Jag drog igen dörren och låste. Jag skulle hellre sitta där under resten av resan än tillbringa en till minut bredvid Molyneux. Den planen höll i en halvtimme eller så. Jag satt där med händerna mot väggarna för att stödja mig och hörde flygvärdinneknapparna plinga, motorerna vråla och skyn swisha förbi. Jag försökte lugna mig genom att föreställa mig New Yorks siluett mot natthimlen, landningsbanan på JFK, en lugn landning. Men så dök flygplansfönstret på min rad upp för min inre syn. Molyneux ansikte pressat mot det som en liten pojkes. Hans döda ögon som rastlöst sökte av natthimlen. Kaptenens röst i högtalaren ryckte mig ur fantasin. Han lät påtagligt skrämd nu och högtalaren glappade. Extremt märkligt väder. Måste be alla sätta sig i sina säten i skyddsställning. Omedelbart. Om vi förlorar trycket. Turbulensen försvann i 4-5 sekunder och sen var det som att vi flugit in i en tvättmaskin. Jag studsade mot toalettens väggar, hamnade på golvet och lyckades nätt och jämnt få upp dörren och kravla ut i mittgången. Alla tre flygvärdinnor var utslagna, låg på rygg och mage i mittgången. Några av bagageluckorna uppe vid innertaket hade öppnats och väskor rasat ut. Passagerare grät. Några mumlade för sig själva. Hela tiden skakade flygplanet våldsamt. Jag hörde en serie små smällar ovanför mig och kände kinden skvättas ner av något blött. Jag tittade upp. Varenda läskburk i kabyssen hade exploderat. Jag drog mig upp i min stol, fäste säkerhetsbältet och glömde för ögonblicket till och med bort Molyneux. Så hörde jag hårda dunsar från min sida. Han satt naturligtvis kvar i sin stol och slängde av och an som en flaggstång i en storm, och för varje gång skallade han fönstret så hårt att jag såg plexiglaset buktas. Duns. Duns. Jag blev plötsligt orolig för att han skulle krossa fönstret, trots att det borde vara omöjligt, så jag svalde min ovilja och tog tag om hans axlar. Men jag kunde inte hålla honom stilla. Om och om igen slog han huvudet i fönstret. En galen tanke slog mig. Det var som om kraften inte bara kom från turbulensen. Duns, duns, duns. Ingen annan i flygplanet såg detta hända. Några hade rest sig så smått och försökte dra de skadade flygvärdinnorna bort från mittgången. Andra höll upp sina telefoner framför ansiktena och jag såg dem viska in i dem, som om de spelade in avskedsmeddelanden. Duns, duns, knak. Någonting vid min sida knakade tungt och sprött, och jag tänkte en sekund att jag hoppades att det var Molyneux kranium. Jag tittade mot honom och såg den gröna dimman utanför och hur den virvlade i amorfa skepnader. Duns, knak, pang. Ännu en explosion. Denna gång inga läskburkar utan trycksatt syre som strömmade ut i natten. Molyneux hade med ett sista våldsamt slag lyckats slå hål på båda fönsterplexiglasen. Nu hängde hans krossade skalle utanför flygplanet och hans kropp var sliten upp ur sätet, lealöst hängande. Bara säkerhetsbältet och bredden av hans axlar höll honom inne. Ett vrålande larm började överrösta allt annat och ut ur taket föll syremasker. Jag satte på min på en gång, samtidigt som jag hörde människor skrika och fäkta med armarna. Några försökte desperat få på syremasker på flygvärdinnorna i mittgången, men nu skakade flygplanet värre än någonsin och lösa föremål flög upp genom kabinen mot hålet i fönstret som den döde mannen bredvid mig hade slagit upp. Tryckfall, sa piloten. Begränsat med syre så jag försöker gå ner på en lägre höjd. svårt i den här stormen eller vad det än är. Så snart jag var säker på att jag hade fått på mig masken och kunde andas och att mitt säkerhetsbälte satt fast, tittade jag en sista gång på Molyneux. Så vitt jag visste var hans huvud avslitet, för allt jag såg var hans axlar pressade mot hålet. Jag föreställde mig hans ögon igen, som hade sett något i himlen vi andra inte hade sett, inte kunde se, trots att det kanske nu var farligt nära att slita flygplanet i stycken. Det fanns en koppling mellan dessa fenomen, även om jag inte förstod den. Men jag behövde inte förstå den för att själv kunna genomföra dess sista akt. Jag böjde mig fram över Molyneux, lyfte bort den av hans kalla, krampaktigt knutna händer och öppnade hans säkerhetsbälte. Ett outhärdligt knastrande ljud hördes när hans axlar, antar jag, trycktes ihop och mosades då han sögs ut genom fönstrets ram. Och på en millisekund försvann han, ut genom fönstret, ut i natten. En blek gammal man som föll genom luften ner mot det kolsvarta havet. Vad du än såg där ute, tänkte jag. Vad det än var du sökte, gå till det och låt oss vara. Den gröna dimman lättade några minuter senare och flygplanet gick ner till en höjd där vi kunde andas utan masker. Mindre än en timme senare såg jag faktiskt landningsbanorna på JFK och att en hel skvadron polisbilar och ambulanser fanns där för att möta oss. Flygvärdinnorna och några passagerare hamnade på sjukhus, men så vitt jag vet blev ingen allvarligt skadad. Efter en tids utredning drog man slutsatsen att vi hade flugit igenom ett lokalt oväder som inget annat flygplan märkt av den natten. Någon sorts skräp måste ha dragits upp från marken, slagit in i fönstret vid stol 43A och krossat det. De skrev i sin rapport att händelsen lett till ett plötsligt tryckfall då en passagerare som tidigare under resan hade omkommit i en separat händelse drogs ut ur kabinen. Jag förväntade mig att få höra mer om det på nyheterna, men jag antar att det föll mellan stolarna. Flygbolaget ville väl inte göra någon stor sak av det och jag antar att ingen av passagerarna kände för att dra sig händelsen till minnes. För de flesta ombord på det där flygplanet var det en fruktansvärd tragedi som följdes av en nära döden upplevelse, men slutade lyckligt. Jag är den enda som i resten av mitt liv kommer att förföljas av synen av Molyneux ögon och tankarna på vad det kan ha varit de såg på vägen ner mot havsytan.
Ni har hört Jag flög med en död man, skriven av Reddit-användaren Dice in Darkness och uppläst av Ludvig Josefsson. Och därmed sluter Creepypodden ögonen för denna gång och sjunker ner i vår drömlösa jungfrusömn. Men om 2 veckor igen, som en gammeldags veckarklocka, spritter vi till trots att ni då sedan länge måste tro att vi har dött. Då hörs vi igen. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Den produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. Maila oss gärna era egna historier eller tips på andras historier på creepypodden@sr.se. Och om ni vill följa oss, då gör ni det på Facebook eller Instagram där vi heter Creepypodden. Och som vanligt, tack för att ni har lyssnat.